Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna till Indiepodden avsnitt 104. Ronny Larsson Miles, Jakob Fredriksson och Anna Andersson. Vår testspecial, Jakob.
Ja, det är vi två som snackar. Anna har snackat med Linus Lundqvist och du har snackat med Mattias Jönsson om massa insikter om hur ett IndyCar-test faktiskt går till. För även om vi inte är liksom i slutspurten inför säsongen när man tänker sig att en testspecial kan hända, utan i IndyCar så testar de ju också jättemycket direkt efter säsongens slut, till skillnad från europeisk racing. Mm. Så det har hänt väldigt mycket på banan, IndyCar och Road to Indy. Så vi har en del att gå igenom ändå.
För Linus fick ju äntligen sitt efterlängtade test med Andretti Autosport av alla team. Han var ju minst sagt överlycklig när Anna pratade med honom bara någon timme eller två efter han hade hoppat ur bilen där. Sen var det väldigt roligt också att se, på tal om Road to India, att Rasmus Lind var tillbaka i bilen för Hunkos Racing och gjorde riktigt bra ifrån sig. Var bland annat snabbast på någon av testsessionerna där och varit med i toppen. Hans kommentarer efteråt har ju varit att de tagit klara steg framåt där, och det tycker jag är lite god känsla att han fortsätter med Hunkos där. Att ja, det kan nog, tänk om det kan bli Rasmus tillbaka i Indy Lights nästa säsong redan.
Ja, Sjunkos verkar gilla honom, så det båda är gott.
Verkligen, och så hade vi Viktor Andersson också som fick testa för USF 2000 den här gången då. Så det är väl klivet upp från Formel 4.
In i Road to Indy-stegen i alla fall, och det är ju också någonting som båda gott. Formel 4 i USA är ju utanför Road to Indy, så lite mer amatörnivå, men Road to Indy är där man vill vara om man ska ta upp till IndyCar, helt klart.
Och han sa också att han hade presterat bra på någon av sessionerna. Han var tvåa som bäst.
Det var väl något fel med transponden, eller hur var det?
Ja, han var ju sist där. Han hade inga tid alls då, tänkte jag. Det var ju synd att de var missade. Det kanske var något tekniskt fel och så, men det var ju bara tekniskt fel på transponden. Utan tvärtom, han var med i toppen där.
Okej, skönt. Skönt.
Den svenska invasionen fortsätter, Jakob.
Mm, helt klart. Det kommer... snart blir oversaturated med svenskar i hela IndyCar, hoppas jag. Då har vi 6 platser bokade åt oss.
Men jag tänkte, innan vi lyssnar på Annas intervju med Linus, så som sagt, jag har pratat med Mattias Jönsson som är då Scott McLaughlins chefsmekaniker, och kunna få den här en ganska unik inblick i hur faktiskt de här testerna går till och hur man lägger upp det liksom, och vad man testar och hur man utvärderar nya förare. Så vi pratade om en hel del saker, och det var som vanligt när man lyssnar på Mattias Jönsson, det är som balsam för själen för en motorsportintresserad. Och han la ut texten på ett väldigt skönt sätt, tycker jag. Ska vi kanske ta och...
hoppa in i bägge fötterna?
Ja, jag kastar mig in huvudet före. Du kan hoppa in med fötterna, jag hoppar in med huvudet före.
Bra det.
Mattias Jönsson, vad underbart att höra din röst i podden igen.
Ja, kul att vara här igen faktiskt. Det har varit för länge sedan.
Ja, det har varit, men vi har ju haft lite kontakt under säsongen, du och jag, via sms och sådär. Och det har varit trevligt att få lite bakom kulissen-uppdateringarna och sådär. Jag hade ju en idé om att vi skulle göra IndyCar Bil for Dummies med dig någon gång här framöver. Det hade varit lite kul att folk ska kunna ställa lite frågor om hur en sån här bil faktiskt är uppbyggd. Det hade varit lite kul.
Ja, det kan vi göra någon gång. Och det blir det ju verkligen för dummies som jag ska svara på frågorna. Så det blir bra.
Nej, men för att kunna förklara någonting på ett enkelt sätt så behöver man egentligen kunna allting och lite till om det egentligen. För det är då man vet vilken nivå man ska lägga det på. Så att, jag tror att du är helt rätt person att ha med dig en sån. Det finns nog ingen annan som kan besvara de frågorna bättre. Men idag, så för det första, nu är säsongen till ända. Din första säsong med Scott McLaughlin, hur har det gått tycker du?
Ja, på par får man säga att det har gått. Det gick väl inte över förväntan och inte under heller, måste jag nog säga. Vi visste ju att Scott skulle ha en väldigt steep learning curve. Det visste vi ju alla redan. Han kommer ju trots allt från standardvagn och inte från formbil tidigare. Och ja, som ni vet, som är intresserade av IndyCar, så är det ju ett väldigt, väldigt tätt fält. Jag tycker nu mot slutet här så såg man ju väldigt mycket hopp faktiskt. Det var ju både i Portland och i Laguna och faktiskt även på ovalen där i St. Louis. Så var han ju faktiskt snabbast på sista träningspasset. Skillnaden där mellan träningspass och kval, det är ju det att du har ju då trots allt 45 minuter på dig att sätta den snabbaste tiden, om man så säger. Gentemot kval, då måste du sätta ditt varv på två varv som vi frågar efter, om man säger, för annars är däcken förbi sin peak och så vidare. Så att där tappar vi fortfarande lite grann med en rookie, om man säger, att så fort vi frågar om att tiden måste sättas det här varvet, så är det väldigt svårt. Men man ser ju att pacen finns där. I början på säsongen så hade han ju ingen chans att sätta snabbaste tiden på ens på ett 45 minuters pass. Så att det går framåt. Och som sagt, ja, nej, jag tror det var på par i år, måste jag nog säga.
Jag vill minnas att du sa inför säsongen att allt topp 5 är egentligen bara bonus egentligen. Jag tror att det var, antingen var det topp 10 eller topp 5, men jag för mig att du sa topp 5.
Ja, ja,
han har ju 5 topp 10, 2 topp 5 i år och så ett podium då, när han blir tvåa i Texas.
Mm.
Den upplevelsen där, det var ju fantastiskt. Första ovalloppet och så kommer han på pallen.
Ja, det var väldigt duktigt gjort utav Scott. Ska man vara helt rättvist på det resultatet, så var det ju också mycket strategy på det som hjälpte. Första racet i Texas, måste jag säga, det var banan väldigt grön, som vi kallar den för, väldigt svårt att köra om. Så det var väldigt, väldigt få passeringar på banan. Så det mesta hände faktiskt i pitten eller på strategi. Och man ska nog säga att vi maximerade vår strategi på det racet, som det blev. Det vet man ju aldrig innan i och för sig. Men det krävs ju fortfarande att föraren håller sig på banan och kommer i mål och inte gör sina misstag, om man säger. Och det, ja, som vi kör en ovalbil så är det nästan, sitter då på tre hjul istället för två när man kommer in eller istället för fyra när man kommer in i depån och sånt här, och man får ju inte glida igenom pitten och så här grejer. Så att Scott höll ju tungan rätt i mun där, och så, ja, som sagt, andra plats. Det var ju jätteduktigt, jätteduktigt var det. Men det var många andra faktorer som spelade in på att vi kom så långt fram där. Och sen så var det väl fjärde plats där som vi kom i St. Louis, vilket som var också då en oval som han har minst erfarenhet på egentligen utav alltihop. Och det var väl en också en sån grej att det fanns ju väldigt, väldigt mycket misstag under dagen som hände från andra förare som i stort sett försökte för hårt, kan man väl nästan säga. Och så fanns det ju då vissa bilar som trillade bort och så vidare. Men nej, väldigt, väldigt nöjd med de resultaten faktiskt.
Hur tycker du han har hanterat året, och vad egentligen, är det någonting som har överraskat dig?
Ja, väldigt mogen. Han är ju alltid väldigt, väldigt positivt. Superkille, väldigt positivt som kille som så sett. Och sen i övrigt så väldigt bra ledare. Han tar stor del i teamet. Vissa förare har inte så stor del i teamet, utan kommunicerar mest bara med sin crew chief och ingenjör, men Scott, måste jag säga, han delar med sig väldigt mycket till sig själv för hela crewen, vilket som gör att det blir mycket bättre sammanhållning. i övrigt han är ja, väldigt professionell, måste jag säga, och därför och väldigt mogen i sitt beteende. Visst, när det blir disappointment, som man så säger, och så vidare, som i kvalet Laguna, så var han ju väldigt disappointed efter det. Han hade väl lite mer hopp där givetvis. Och då är han ju besviken och så vidare, och som alla andra gör, hänger i huvudet. Men kortare tid, måste jag nog säga. För han inser att det påverkar hela teamets anda också. Så han låter sig själv vara nere i 5 minuter. Och sen liksom, ja, nu vänder vi på bladet, nu kör vi för imorgon. Resultatet vi fick idag, liksom, det är ju vad det är. Vi kan ju inte göra någonting åt det, utan nu ser vi framåt och söka göra så bra det går till det vi har framför oss istället. Så att, väldigt mogen, ung kille med mycket talang, måste jag nog säga.
En klassisk rookie-säsong, men med några riktigt fina toppar som man ska ta med sig in i nästa.
Får man säga, det som särskiljer egentligen från en typisk rookie-säsong, så är det väl att Scott kraschade väldigt lite. Väldigt lite. Han åkte i muren en gång som stod ut för mig, och det var practice in i Detroit. Som skadade hans performance väldigt mycket, för han har aldrig varit på den banan liksom många andra innan nu i år. Och det var ju en timme och 15 minuters practice session där, och han åkte i muren inom de första 5 minuterna och tappade hela practice session. Jag tror han lärde sig väldigt mycket från det, och innebär ju att det är risk management. Du måste ha de här värdefulla minuterna och lära dig banorna. Och är det så att du åker i muren fort, så får du ju inte det helt enkelt. Och jag tycker han hade den approachen som körstil, om man så säger, som du frågade om också. Så var han väldigt konservativ just för att komplettera alla racevarv, för att lära sig. Det här med hur kommer däcken bete sig under en lång stint med full fuel och så vidare. Så han vet det här till nästa år. För trots att kraschade ut på första stintet, så då lär du ju inte mer den dagen på den banan och så vidare. Så tycker jag är väldigt, väldigt smart med att försöka inte fokusera så mycket på att maximera resultaten i år. Det krävs ju också att ha en ägare, teamboss och så vidare, som står bakom det här, att du har ett lärår eller två, och att du inte behöver ha någon press på dig att producera de här resultaten. Så det är ju lättare också att fokusera sig på att, just som vi säger, att du kör varje varv och lär dig så mycket som möjligt. Och jag tror det kommer betala sig nästa år, tror jag, allaredan.
1-2 år för att liksom komma in i det, nämnde du här nu, men tror du att Scott kommer vara med och räkna med redan nästa säsong, tror du?
För enstaka vinster, tror jag det. Men som var med och köra om mästerskapet, så måste jag nog säga att det tror jag inte. Det skulle vara väldigt förvånad, väldigt positiv förvåning om det blir så. Givetvis så går vi inte in på mästerskapet nästa år och säga att vi har ingen chans att vinna. Det är inte det jag menar, utan jag tror det blir väldigt svårt att kunna gå ut med och säga att vi ska vara i toppen och vi ska vara med och slåss om ett mästerskap redan nästa år. Visst, vi ska försöka, helt klart, men jag tror inte det är realistiskt att göra det. Men däremot enstaka vinster, det ska behövas nästa år.
Det har varit extremt jämnt i år, och nivån på förarna är väldigt hög. Alltså, vad skulle du sätta för betyg på ert team i år?
Som för Penske så var det rätt så medioker, måste jag nog säga. Det, som trea, eller då B-minus, eller B-minus eller trea, vilket system man nu använder. Får jag nog säga. Ska man titta på vissa grejer också, så tror jag att Chevan har tappat lite grann jämfört med Hondan. Och som jag känner, så är det mest körbarhet. Med andra ord, drag ur kurvor och så vidare. Om det är boost management eller om det är något annat, det vet jag inte. Såg väl ungefär likadant ut också på bränsleekonomi. Som bara ett varv på en hel tank, om man säger, kan ju göra eller köra lite race, som man så säger. Det kan det verkligen göra. Så jag tror att Hondan också hade en viss fördel. Som i mästerskapet så var vi ju, som det slutade, så var vi ju toppskeva team då med Newgarden. Däremot som vi fokuserar oss på, som vi gör oss själva som betyg, så är det väldigt mycket Indianapolis 500. Och där kvalade vi ju inte ens i närheten utav våra topp skeva team ens. Så att och det skapar ju hela säsongen där som betyg var vi sitter för någonstans. Så att vi får jobba hårt här nu för att komma ikapp till där vi bör vara. För jag vet att Roger var inte helt nöjd med det heller, och han tittar givetvis på Indy 500 mer än något annat. Mästerskap visst, men Indy 500, det är där som vi fokuserar våra starka och mest utveckling och så vidare. Och att Willpower i stort sett var nära att inte kvala där, det var ju stor chock för hela teamet och pekar på att vi måste ju hämta oss.
Har ni kommit fram till något särskilt där, vad det berodde på att det fattades en hel del fart under Indy 500?
Vi tror det, kan man säga. Vi tror det, men det är där som bekymret kommer in. I och med att det är så små marginaler nu mindre, tittar man historiskt på Indy, både på kval och på ett race, så det fanns ju vinster med fulla varv tidigare, om man säger. Och det pratar man inte med om längre, utan jag menar, de första 5-6 bilarna är ju precis i rad, om man säger, normalt nu. Och som kvalet på Indy, du hamnar ju hela fältet inom 2-3 miles per hour, vilket tidigare brukade vara nästan 7-10 miles per hour historiskt sett. Så det börjar ju också dra ihop sig väldigt mycket, att givetvis ju längre vi kör samma bil och så vidare, så tätare blir det ju, och enhetsbil som inte historiskt var kört. Men vi tror vi har vissa grejer att peka på som var grejen varför det inte gick så bra. Men å andra sidan så kan vi ju inte med helt confidence säga att det var problemet. Det är där det kommer in för de flesta. Du försöker ju utveckla givetvis allting, men du måste ju ge så mycket tid till ditt största problem du kan. Och kan du inte identifiera det största problemet, så är det ju svårt att lösa problemet. Så att jag är väl lite rädd själv för att vi inte har hittat problemet som är framför oss.
Jag förstår att sånt här är lite att ni vill hålla sånt här, inte prata helt öppet om det, men finns det någonting du kan hinta om? Det handlar om något mekaniskt, eller har det varit något setup-mässigt som har legat till grunden, tror ni, för det här? Du får också säga ingen kommentar.
Nej, det kommer jag inte göra. Så ska vi inte få dela med oss lite grann här, så att folk är intresserade på vad vi gör. Tycker jag nog att. Vad ska man säga? Ja, för våran del så tror jag setups som alignments och setups och aero och allt det här, det tror jag inte att vi var så långt bakom på faktiskt. Det måste jag nog säga. På sådana grejer, men det är mycket vad det går ut på numera, så är det rullmotstånd på de här bilarna faktiskt. Både vad det gäller hjullager, växellådor, även faktiskt som man ska säga bromsar till och med faktiskt. Nu använder vi inte ens bromsarna under kval och så vidare. Men får du någon slags drag, om man så säger, ifrån bromsarna, friktion från bromsarna, även om du inte använder dem, så tar det ju tillräckligt för att det ska kosta dig då. För att den här mile per hour eller 2 som vi pratar om, det är ju alltså genomsnitt över 4 varv på banan, va? När du håller på då och kvalar och så vidare, och alla kör ju flat out i stort sett hela tiden. Tycker inte vi, är det alignment problem eller downforce problem, så typiskt så kan du inte köra full gas i alla 4 varv, utan då får du börja lätta på gasen och då tappar du för mycket och så vidare. Så att har du en rätt bil som är set up right, så ska du börja med bilen, om man säger, där du kan köra flat out rätt så lätt första varvet, kvalvarvet, och sen då så tappar du av, och sista varvet så ska du nog få lyfta lite grann, 3:an, 4:an, så här. då har du maximerat att du kör tillräckligt lätt bil vad det gäller downforce. Och den ska ju givetvis vara svårkörd. Du ska ju ha att förarens nackhår står upp när den går in i ettan, när i turn ett, om man säger det. Så ska det ju vara. Då har du rätt inställning, om man säger.
Ja, det var väl någonting jag sa till Marcus Eriksson inför själva racet då. Det vi inte gör någon strax innan. Jag sa att bilen verkar rätt lättkörd och han bara, nej, det är den inte.
Ja, tittar man på det, ja, onboard camera och så vidare, så kanske man får en falsk läsning på hur lättkört det är eller inte. Men pratade med, ja, nu är ju alla förare givetvis, men Stefan tillbaka idag, Stefan Lillöves där, när han pratade om det när vi var där i början på 90-talet och körde liksom, och det var ju som han sa liksom, man får ju verkligen tunneleffekt där också när man går in i ettan, för banan är ju inte speciellt bred där heller, och så kommer du och så ska du tala om för dig själv att du får inte lyfta. Nu snackar du inte om att du inte får bromsa, utan du ska ens inte släppa gasen. Och så ska jag gå in där och så bara svänga och hoppas att det håller. Och så är det 90 graders böj då. Så att, nej, det är väl som Marcus sa, visst, det här lättkört är det nog inte, vare sig det är, ja, hantering på bil eller mentalt helt enkelt.
Och att dessutom Helio Castroneves går och vinner, det var ju, det är historiskt.
Det är det verkligen. Nej, får man ju gratta Helio till. Det är ju, ja. Han är ju en göm favorit i mitt hjärta också, kan man väl säga. Jag menar, han, ja, var ju med i så många år, eller han var med oss, eller man skulle säga det som personlighet. Han är helt underbar. Han är helt underbar också faktiskt, måste jag säga.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men Mattias, här nu då. Nu är det ju tester som börjar, och det har du gjort en hel del av genom åren.
Mm, fast nu är det ju mindre. Ja, enligt reglementet så är det ju mindre nu än vad det har varit tidigare, men visst.
Ja, vi kan faktiskt börja med den här frågan. Hur har synen på testning och förändrats, och hur har approachen förändrats nu när det är mycket mindre testtid och så? Hur har det förändrat er approach till de testerna ni har?
Ja, det förändras ju på det sättet att man får ju ta varje test mycket mer allvarligt, givetvis. Och resultaten får man ju finkamma mycket mer. Dessförutom så är den, finns det ju skillnader då mellan teamtester och officiella IndyCar-tester på vilka sensorer och så vidare man får köra på bilen. Är det en open test eller official IndyCar-test, då sanctioning bodyt arrangerar testen, så måste man köra enligt reglementet de sensorerna som finns listade i regelboken och så vidare, som i stort sett alla trycksensorer och så vidare kan du köra och sådana här grejer. Medan kommer du till en teamtest, så kan du då lägga till en hel del andra sensorer, så att en teamtest så kör man då väldigt mycket mer sensorer som man annars inte får köra på de sanktionerade testerna. Typ exemplar på de sensorerna, så är det till exempel då att man kör vakuumtappar då i hela undervingen till exempel, och på andra vingar också, så att man ser då, ja, man ska säga, du scannar i stort sett över 100 pointer då på en undertray och läser vad du hör mest högtryck, lågtryck och så vidare, givetvis för att göra mer effektiv downforce och mappa ut det. Och det gör ju stor del bara för att kunna korrelera med din vindtunnel som du kör, så att du inte kommer långt, för långt ifrån verkligheten med din vindtunnel testing också. Du gör likadant på vingar. Du kör laser läsare på vad som hur mycket det flexar till exempel. Då kan du ju använda marken då som en, det är stort som en ekolod kan man säga, fast du använder då laser istället för att mäta distansen ifrån kan säga en vinge ner till marken, hur mycket den flexar under tiden du kör och så vidare, i olika hastigheter. Du mäter på ett helt annat sätt hur mycket bränsle du använder med finare instrument och bränsletemperatur. Det är bara några exemplar på sensorer som du normalt inte kan köra på en racehelg, men du gör det på en teamtest till exempel. Så det tar väldigt, väldigt mycket tid också att bygga en testbil för de här inofficiella testerna, om man säger, för att då måste du se till att alla de här sensorerna funkar. Och dessutom så får du ju vara lite grann försiktig på hur mycket du experimenterar med bitar när du åker och testar, för du måste ju se till då också att du kan köra hela dagen. Kör du sönder grejer som vi pratade om, till exempel jullager och så vidare, kommer du på fel sida där och att du bränner ner den, om man säger, så kanske det tar bort hela hjulupphängningen på dem, om det låser sig och så vidare. Och på en testdag, då tar det för mycket tid iväg ifrån din testdag helt enkelt. Som du har 5 teamtestdagar under ett år i regelboken. Och försvinner det en halv dag eller till kvartsut en dag för att du körde sönder någonting, så kostar det för mycket. Så att du måste vara där också och utväga och prioritera vad du vill testa, för att du ska inte tappa för mycket tid på banan om någonting går sönder. Men å andra sidan så måste du testa så mycket du vågar för att ta dig framåt.
Så ni delar upp, i och med att ni har 5 testdagar, testar ni, fokar ni på olika saker på respektive testdag då?
Ja, det kan man säga. Och på de 5 testdagarna, där räknas alltså också då som straight line test, som vi också kallar det för. Då kan du köra då till ett flygfält, eller om man ska säga, och då köra en hel dag med testsensorer då. Och det gör du väldigt mycket för att just mäta, mappa ut dina aero-program och så vidare. Då provar du olika gurney flips och så vidare, så ser hur mycket drag och hur mycket downforce, och mappa det då under olika hastigheter. Du kör också coast down test på sådana grejer. Då kör du då olika alignment då på hjulen, camber, toe och så vidare, för att se hur mycket rullmotstånd som du får i däcken då på de olika vinklarna. Så att som ett ställe som Indy, så har du ju då där, visst, du tar ju in till konsideration hur bilen hanterar. Du tar också in till konsideration rullmotstånd på setupen, så att du kanske, visst, det hanterar mycket bättre till exempel med den här toe-settingen eller camber, men den har mer rullmotstånd på det, så vi vill gå på det här hållet istället så mycket vi kan tills du börjar då få lyfta istället på bilen. Så att du kör inte hela tiden och jagar det där optimala setupen för att det ska vara lätt att köra bilen som just på bana. Så att de testerna som straight line tests, full size wind tunnel test, de räknas också emot dig på de här 5 dagarna. Så att i fjol så körde vi nog 2 testdagar på bana, och de andra 3 gjorde vi då en full scale wind tunnel test och 2 straight line testdagar då. Så att så försvinner dagarna också rätt så fort.
Har alla team, tror du, ungefär samma typ av fördelning, eller skiljer sig Penskis taktik där mot andra, tror du? Det kanske har en fråga om, kanske en fråga om ekonomi och sånt också, och resurser?
Ja, det är nu mer så alla team som kör. I och med att det är så få tester så kör alla maximalt på testdagar och så vidare. Och du kan inte ha råd med att inte göra det faktiskt. Alla kör ungefär samma program som vad vi gör. Det finns ju en annan regel där också då, det är det, ska du köra på en bana om man så säger att du hyr en bana då som Penske Racing, hyr en bana som du ska testa på. Det blir officiellt på webbsajten för IndyCar. Du måste då bjuda in alla andra team som vill komma. De blir ju också då charged en test då givetvis. Och till det som Penske nu då, så har vi kört 4 bilar. Nästa år så kör vi 3. Den andra regeln där, så är det på en teamtestdag. Du kan ju inte bara åka med en bil och att det räknas emot den bilen bara, utan det räknas då som ett team. Så att åker du dit med en bil så kör du alla 3.
Okay.
Att även om du bara kör dit med en bil så räknas det som en testdag emot teamet. Så att du kör alla dina bilar i alla fall.
Du tror att det tar ganska lång tid att sätta ihop en sån här testbil. Kan du ta oss igenom lite hur man lägger upp ett test egentligen? Så här, hur långt innan skruvar ni ihop den här testbilen, och hur lägger ni upp en testdag i sin helhet? Kan du utveckla det lite?
Ja, det är ungefär som vi gick igenom. Du har ju vissa tester, och som kör vi då till Indianapolis till exempel och testar på ovalen på banan där. Då handlar det mest om aerodynamik. Då är det aerodynamics hela vägen i stort sett som man testar där. Och det innebär ju också att du testar då olika ride heights och så vidare, för det rake på bilen och så vidare, för det har ju väldigt mycket med att göra aerodynamiken. Men just då, om du bygger en testbil för Indianapolis, så snackar vi ju om de här alla aerotapsen och så vidare som du fokuserar väldigt, väldigt mycket på. Som sensorer givetvis maxar du ju ut på vissa håll vad boxarna i bilen kan hantera, datorerna som kan gather data. Så i vissa fall så måste vi då, säg vid lunchtid eller annan tid, byta sensorer, för att du har inte tillräckligt med ports i de här lumsen eller i boxarna. Du kan ju då splitta ut och lägga till boxar och så vidare. Men i slutändan så kommer det ner till PDU-uniten, då i alla fall Power Distribution Module. Att det måste finnas tillräckligt med kanaler för att kunna driva de här boxarna. Nu används ju väldigt låga amperage och volts på de här sensorerna. Så att du drar inte så mycket power, men du måste fortfarande i alla fall ha power till att göra det för att du ska kunna driva det givetvis. Så att uppläggningen på en sån test, den börjar nog, som man säger, ja, testschemat det sätts ju ihop nu för nästa år kan man säga då, va? Så att vi schedule tester och så vidare, och så brukar det spara en dag så här, så att märker du efter säsongens början att du var du har störst problem, om det är oval eller om det är road course eller street circuit, att du har en red alert day om man säger, så att du kan gå då och bestämma att nah, den här som vi skulle köra i Laguna, vi kör istället till Sebring för att vi är inte tillräckligt bra på street circuits och så vidare, så att då kör du normalt på Sebring om du ska försöka köra då för gatlopp och så vidare, för den är riktigt bumpy och så vidare, va? Och de testerna då vad det gäller sensorer och sånt, så uppläggs ju det på olika sätt beroende på om det är en aerotest eller om det är en mekanisk test som du kör på. Som Sebring och de banorna, det handlade ju mest om dämpare och bromsar som mekanisk grepp. Och det gör ju då som korrelation till våran 7-post-test då. Det är ju då en hydraulrigg som du spänner fast bilen på, som sitter då på alla 4 hjul och kör då som en dyno helt enkelt i stort sett, fast du använder då hela bilen och sätter tryck på dem. Likadant som en vindtunnel gör för aero, gör du den här 7-posten då och kör. Och de finns det ju ingen begränsning på hur många 7-post days du kan göra, så det kan du göra helt fritt.
Hur mycket kommer man fram till egentligen nu? För ni, men nu har ni haft det här reglementet i ett antal år och det är en enhetsklass och ni jobbar med dämparna till exempel då, som ni utvecklar själva. Men hur mycket aha-upplevelser kommer man faktiskt fram till nu för tiden, nu när du har varit ett antal år inom samma reglemente?
Ja, det blir ju finare och finare marginaler. Blir det uppsett. Du gör ju också vad som kallas en post-review på race-säsongen. Så jag kan säga, för 3 år sedan så justerade vi inga dämpare på banan, utan då det var som gospel helt enkelt, de dämparna som kom i boxen hemifrån, ifrån Dino, ifrån den här 7 post riggen. Mm. Vad som vi såg som en gain där, det var en gain på banan. Vi trodde på det där 100%. Vi rörde aldrig några justeringsnobbar på de här shocksen då, på en racehelg. För 2 år sedan ungefär så skruvade vi dit, för det är öppet. Vi kan ju köpa dämpare som alla andra kan köpa också. Så vi köpte faktiskt de svenska dämparna där, Öhlins-dämpare, och satte dit. Ska man säga det, då köper man också till en inerter som man då skruvar dit på de här dämparna. Den faktiskt utvecklade en kille här. Öhlins gör inte sin egna inerter, men skruvar dit den på deras dämpare och tyckte på vissa banor att det var en fördel över våra. Och det hade vi lite svårt att tro på från början, i och med att vi visste vad de såg ut som för kurvor och jämfört med våra. Och på testbänken som så sett så var våra bättre. Kurvorna var bättre, men kommer det ju ner till att du racear ju inte testbänken, utan du racear ju bilen och förarna och så vidare. Och vi gjorde back-to-back testing, och det visade sig faktiskt att på de här street circuits, de här riktigt bumpy banorna, så var ju linsdämparna bättre än vad våra dämpare var. Så att nu de 2 sista åren så ja, vi byter fram och tillbaka, provar vilket som är bäst. Vi justerar dämpare igen på banan som vi gjorde för 20 år sedan. Men så vi har faktiskt fått gå tillbaka till det och göra mer om vad föraren har för input på olika banor, och sen tar vi hem dem under off-season som nu till exempel. Så går vi tillbaka och så kör vi schemat som vi gjorde nu i år, och så går de igenom alla dämparsättningar och kör över, säg 3 veckor, kör varenda dämparsättning som vi körde under året på alla de här banorna, och dyno allt det, så att du har en review på vad du gjorde förra året och försöker utveckla därifrån. Du försöker se trender och så vidare, och så går du därifrån och ser om det är någonting du har missat. Firestone som på ovaler, ska jag säga, som på Indy till exempel, där den är ju väldigt slät banan, och det är inga bumps i stort sett, så där vad du har dämparna att göra, så är det att ta upp egentligen friktionen på däcket. Som däcket roterar så kommer den ha sin natural frequency, om man så säger, och det är den som du försöker dämpa med dämparen istället. Så att ja, där kör du ju inte en dämpare som försöker ta upp gupp, om man så säger, som du gör på en traditionell bana, om man så säger, utan där tar du dämparen istället och använder nästan som ett filter för friktionen på däcket.
Men just det här att testa nya förare och testa juniorer, hur viktigt är det i arbetet framåt för ett team, eller sätter det snarare lite käppar i hjulet kanske? Så, för jag vet att ni följer ett väldigt tight testschema för att få, som det du pratat här nu, få fram resultat från de bitarna. Hinner man med att coacha in en rookie också samtidigt?
Ja, det gör man. Det blir nästan som en fördel för teamet också, kan man säga. Jättekul för Linus att han har fått till den här testen. Det är givetvis tack vare hans outstanding performance där i Indy Lights och så vidare, och fortsätter ju att köra så det ryker, om man säger. Så att det är ju skitkul faktiskt. De här stipendietesterna då som de ger för Indy Lights förare och så vidare, vi kör också faktiskt en kille här nu i veckan, samma test. Och som team så ser vi det som en fördel, för vi får ju i alla fall ha en bil på bana. Om man säger, nu är den här som en officiell test, så det här är ingen teamtest där du kan lägga till en massa sensorer, utan detta är en test då som... Men en av de grejerna som vi gör här nu, för den här händer ju nu då i Indy, på Indy Road Course, och vad serien gör med det här, så är det att de har ju tittat på en bana som, eller annan slinga för road coursen. Och förmodligen, nu vet vi inte 100%, men förmodligen så kommer vi köra slingan som vi har kört de sista åren på Indy Road Course, den som vi är familjär med. kommer vi nog köra i början på maj. Men när vi åker tillbaka i augusti och kör ihop med NASCAR där, så kommer vi nog köra den här slingan som testas på måndag i Indy. Så att som ett team och få åka och köra de här juniorerna, som vi kallar dem för, också. Vi kan ju lära oss från dem. De kommer ju från en annan bil. Och det är väldigt lätt också att bli, jag vet inte vad man ska säga, jag tappar uttrycket nu på svenska, men i alla fall det är rätt så lätt att bli
hemmablind, ja. Typ, eller att man...
Ja, precis. Du blir inte på din egna värld, om man säger, och ser inte, ja, ta av blyglapparna helt enkelt så att du ser vidare.
De här bilarna är ju en handfull att köra, såklart, men jag lyssnade på David Malukas, körde ju här nu i förra veckan, och han upplevde ju som IndyCar-bilen som är mer lättkörd än en Indy Lights-bil, just på tanke på den ytterligare downforce han får och så. Är det oftast den feedback som ni får från förare som inte har testat IndyCar förut, att de snarare är väldigt positiva till upplevelsen?
Ja, det får man väl säga. Sen hörde ju också till att alla har ju den där extra downforcen, så att visst, den är säkert den blir ju lättare att köra på ett visst sätt, blir den ju. Men det blir också ett helt annat förarsätt som vet inte, man kan ta 1000 exemplar givetvis på en bil som har hög downforce jämfört med en som har lite downforce. Bromssätt blir ju helt annorlunda. Vilket sätt du kan rulla genom en böj blir helt annorlunda, och så vidare. Och sen tyvärr, det som händer med en hög downforce-bil så är att du får ju wash bakom bilen också, så att du kan ju bara sitta så pass nära så länge tills du bränner av dina däck då och så vidare. Det är väl tyvärr biten som vi ser många av de här Indy Lights-förarna eller juniorerna har ju problem med genom racen då, som vi ser när däcken börjar ta slut, om man säger så måste du kunna köra då också, om man säger så att, men han har rätt i och du har rätt i att de här bilarna är nog mer lättkörda till en viss nivå tack vare att du har mer grepp, du har mer däck, du har mer downforce, så att så är det nog. Men det, tyvärr så har ju alla andra förare samma fördel, om man säger, och så du racear ju på samma grunder trots allt.
Vad tittar ni på för specifikt för att utvärdera en ny förare på sånt här test?
Som för oss då, som vi kör just David Malukas här nu på måndag, just då på grund av den här testen. Nu vet jag att han är ju nästan alla redan kontrakterad för Dale Coyne för nästa år, eller försöker jobba väldigt, väldigt hårt på det. Så att den här grejen då som han fick, den här testen, om man säger då, för sin performance Indy Lights med oss. Och sen då vid sidan har ju då börjat jobba med sin manager på en deal för nästa år i IndyCar, och som är då med Dale Coyne. Så för våran del just nu så blir det ju lite halvartat, kan man säga, för att vi kör ju då Cheva, medan Dale Coyne kör ju då Honda, och är det så att han kommer köra emot oss nästa år, så vill ju inte vi ge iväg för mycket vad vårat paket ser ut som. Däremot så ska vi inte göra honom några disfavor, som man säger, utan vi kör ju den här testen som om det var en av våra förare i bilen, helt enkelt. Däremot ska jag väl säga det som vi kommer att hålla tillbaka från honom, så blir det ju information om, ja, vad är det för fjädrar på bilen till exempel. Det kommer inte vi berätta för honom. Däremot så kommer vi köra de fjädrarna som vi kör på bilen när vi är där och tävlar. Vi kommer att gå upp och ner kanske 100 pounds på de här fjädrarna och så vidare, och då kommer vi kommunicera just som så. Ja, vi går upp 100 pounds på de här fjädrarna, men vi kommer inte prata om vad det är för poundage på fjädern som totalt, som stötdämparjusteringar och så vidare, vad vi justerar, det kommer vi nog inte att prata om med honom så mycket. Men däremot då så ska vi ge honom fullständig test som vi annars gör, om man säger. Och så det blir inga disfavors vad det gäller det. Men däremot så informationen som han kommer att gå iväg med i slutet på dagen kommer ju vara lite annorlunda än det. Så i det här fallet för oss så är ju inte vi där för att testa honom som förare eller som junior och se vilka talanger han har. Men som i Linus fall så tror jag inte det är fallet, för att där tror jag faktiskt Andretti är väldigt nyfiken på att se på hans talang. Och då går du ju in med det på just det, och då tittar du på data och sånt i slutet på dagen. Och du sätter dig ner och tittar på hur han bromsar bilen, vad han för coast speed igenom böjen, pareringsreaktionstider och såna här grejer. Och där också fara information. De vet ju också likadant som vi. De har säkert ett program som de kommer att gå igenom. Ja, vi byter den här fjädern till 100. Vi vet vad det gör, för det har vi gjort med våra förare. Och givetvis, för så länge som vi har kört den här bilen så har vi ju ett bibliotek av vad det gör på bilen när man tar sig, du går ner 100 pounds på bakfjädern här på Indy Road Course. Det har vi ju utläsningar på från alla våra förare i många år nu, så vi vet precis vad det ska göra. Fråga föraren som Linus då, liksom, okej, hur tyckte du det kändes? Vad gjorde det för bilen? Ja, okej, det gjorde det här. Ja, okej. Så de kommer ju kunna få en väldigt bra läsning på hans read på bilen, om man säger. Vilket som de kommer att sitta ner efter och titta på. Så under testdagen så kommer du gå igenom ett testschema, göra de här justeringarna på bilen, läsa hans kommentarer, skriva ner hans kommentarer, spela in hans kommentarer och sen gå tillbaka när du har mer tid, tillbaka till shoppen, titta så allting stämmer och titta på kurvor och så vidare och ha den här downloaden med honom då, om man säger, och ja, så alla svar är rätt, så att man säger, så att han känner bilen rätt och så här. Vilket som vi alla redan vet tror jag att han gör, för annars tar du inte dit som han har tagit sig på de bilarna han har kört så här långt heller.
Du som bor i paddocken, kan man väl säga. Har du snackats det mycket om Linus, upplever du?
Jag tycker det ska man säga. Alla är ju väldigt förvånade hur snabbt han har lärt sig alla de här grejerna. Så han kom in där då i Formula 4 2000, om man säger, och var ju snabb direkt. Och så här. Och sen då nästa steg och var ju snabb direkt igen. Så att jag tror stora grejen där som alla ser, så är det ju att han har ju väldigt, väldigt kort tid för att lära sig och komma upp till fart i vad nästa steg är som han kör. Det verkar ju inte ta någon tid för honom att bli van vid en ny bil direkt. Utan sen är det ju skillnad mellan förare vad det gäller kval och racecraft. Och han verkar ju ha båda faktiskt. Jag hoppas verkligen på att vi ser Linus i IndyCar redan nästa år. Jag tror inte från hans del att han behöver ett år till i Indy Lights, utan jag tror det skulle bara vara i så fall att vänta på en styrning i IndyCar, men som förare så tror jag han är klar och mogen och redo för IndyCar annars, det tror jag.
Ja, Mattias Jönsson, alltså den mest meriterade IndyCar-svensken, får man väl ändå lov att säga. Chefsingenjör för Penske i 25 år. Vi snackade ju längre om hans karriär tidigare i år. Mm. Avsnitt, ja, vilka var det då? Ja, det var i januari, februari tidigare i år. Så ni kan ju, som vill lyssna på hela hans livshistoria, kan ju backa tillbaka bandet och hoppa in i de avsnitten. Det blev ett dubbelavsnitt eftersom när Mattias Jönsson börjar prata, då lyssnar man.
Verkligen, och vi kan lägga ut i våra sociala kanaler vilka avsnitt det är, om det är någon som vill backtracka och lyssna ikapp på den biten.
Absolut.
Innan vi lyssnar på Annas intervju med Linus Lundqvist, så har vi ju faktiskt en liten kul tävling på gång tillsammans med vår samarbetspartner Tico Racing Shop. Det är så att han har ju varit så snäll nu, Tico, att skänka oss en Felix Rosenqvist-modell, alltså årets IndyCar-modell i skala 1-18. Tillsammans har vi ju satt ihop en liten tävling på Facebook med lite frågor, och där svaren hittar ni på då Tico Racing Shops hemsida, ticoracing.com. Så in på vår Facebook, tävla och lycka till.
En fråga bara.
Ja.
Det är ordinarie livery.
Det är ordinarie livery, och den är toksnygg. Vi har en bild på den också som vi lägger ut där, så kan jag kolla på den. Den är, ja, jag vet ju att den var, alltså Aaron McLarens livery från Indy 500 var ju lite, var ju en av våra finalister i Indypodden Awards där, men alltså Felix ordinarie livery, den är ju något
annat. Den är också bra, den fick också röster där.
Det fick den faktiskt, ja, det gjorde den. Och ja, det var ju flera som sa det, att ja, men den är ju snyggare, och jag är faktiskt beredd att hålla med där. Jag tycker den är riktigt vass, och det där blåa också tillsammans med papaya orange, det är snäppet vassare än Pat O'Wards svart papaya orange.
Håller helt med.
Så tack till vår samarbetspartner tickoresa.com för den här modellen, och in och tävla.
Färsk ut ur bilen. Hur var det nu att köra den?
Ja, alltså helt fantastiskt. Alltså det är så här, alla har ju berättat om hur bra bilen är och så vidare. Och man har ju lyssnat och sagt att men det kommer gå mycket snabbare och kommer bromsa mycket bättre. Men det överträffar liksom det man hade förväntat sig. Trots att man hade liksom höga förväntningar, så överträffade de. Så det var helt magiskt. Liksom hela upplevelsen i sig, både med teamet och få göra det ändå på den här banan på Indy GP, det har varit så häftigt, och jag har verkligen älskat varenda sekund av
det. Hur känns det då när man sätter sig i bilen? Då har man ju förväntningar liksom, och sen så trycker man igång den. Vad går genom kroppen i det ögonblicket?
Ja, ja, det känns som en liten blixt egentligen. Det är liksom, det bara pirrar till. Och sen så, som sagt, hela den här proceduren att första gången man sitter i bilen och man gör sitt första varv, när man egentligen inte vet vad man ska förvänta sig. För det är som sagt, folk har ju berättat hur det är, men det glömmer man ju sekunden man sätter sig i bilen. Då liksom fokuserar man bara på det man har framför sig. Så, men som sagt, det var riktigt, riktigt kul. Som sagt, det gick mycket snabbare. Man kunde bromsa mycket, mycket senare. Hade mer grepp, och det var liksom bara en bättre bil att köra på alla plan. Och det var som sagt, det tog ändå ett par varv innan man blev van med dem också, men ganska snabbt så liksom var vi tillbaka i gamla modet och jaga varvtid och du vet, jobba på inställningar och så vidare. Så som sagt, man kom in ganska snabbt i det.
Fick du några tider att jobba med eller jobba mot? Tog man några tider eller var det?
Ja, det var ju ingen så här officiell live timing utåt sett, men det var ju vi hade ju fortfarande tider som vi kunde se liksom inom teamet, och även mot den här tredje bilen som var och körde i Penske.
Hur såg
det
ut
då? Det gick inte dåligt. Som sagt, både min teamkamrat, han Kyle Kirkwood, och David har ju gjort ett respektive två test tidigare. Trots det så var vi mindre än 3-10 bakom den som var snabbast under dagen. Så det får jag ändå anse vara väldigt godkänt.
Men vilka uppgifter händer då?
Ut och köra, ha så kul som möjligt och köra så snabbt som möjligt. Var egentligen de uppgifterna. Sen så är det ju också lite så här när man kommer upp till IndyCar, och eftersom jag inte kommer tävla med Andretti nästa år, så är det så att de berättar ju inte alla inställningar och får inte göra det heller. Så de sa det, att vi kommer ha liksom några test-items på bilen, men vi kan inte riktigt berätta vad det är, utan vi vill bara ha din feedback. Så vissa gånger så börjar det bara gå ut och så känna av bilen och så säga om det var bra eller dåligt. Vad det gav för balanseffekt.
Men du, nu kommer vi in på det här nästa år, när du nu nämnde det själv. Dels, hur går tankarna, och vad betyder ett sånt här test på riktigt liksom?
Ja, men testet betyder otroligt mycket, för jag menar, först och främst att få möjlighet att testa en IndyCar-bil är inte det lättaste. Och sen då nu att få kunna göra det på ett sånt här sätt med tillsammans med ett team som Andretti, så bygger man ju på den här erfarenhetsbanken ganska rejält genom att bocka av det här första testet. Och som sagt, förhoppningsvis så kan det även öppna lite dörrar vidare, för som sagt, det är fortfarande siktet och målet att försöka ta sig in på IndyCar-griden nästa år. Om inte det händer så kanske vi blickar på att vara tillbaka i Indy Lights nästa år. Men som sagt, då handlar det ju väldigt mycket om budget och vad man kan få ihop och få göra en sån satsning igen. Men som sagt, just nu är målet fortfarande på att hitta en plats i IndyCar.
Men det är inte så jättemånga kvar då?
Nej, jag vet. Det är det som är grejen. Och det är inte så här lätta konkurrenter man har heller. Utan det är, så att säga, man går ju upp liksom och världseliten. Men det är där jag tycker att det passar. Så det är så det ska vara.
Har du satt någon deadline själv för din egen del?
Ja, helst vill jag ju svara imorgon, tänkte jag säga. Men det vet jag av erfarenhet är väldigt, väldigt svårt. Utan vi får se lite, som sagt. Det här är ju också ett spel liksom, med teamen också. När de väljer att bestämma sina förare och så vidare. Men det är klart att man håller ju liksom två dörrar öppna eller flera dörrar öppna, ska jag säga, parallellt. Så får vi se. Så jag har ingen riktig deadline.
I det här pressmeddelandet som skickades ut inför ditt test, så sa du någonting som jag hakade upp mig på, eller som jag noterade, där du sa att du har varit hos teamet rätt mycket och förberett dig. Kan du berätta om de förberedelserna och vad som ingår? Hur ser liksom vägen fram mot ett sånt här test ut? För det är så lätt att säga att ja, men det är ett test. Men sitter man utanför så har man inte så här jättebra koll på vad det innebär. Och det skulle jag gärna låta.
Absolut. Och det var lite intressant. För det här är första gången som jag gör ett test tillsammans med Indycar. Och ser lite hur förberedelserna är där. Men det går egentligen ut på att du åker in då till deras workshop där teamet är baserat. Så får du träffa alla mekaniker. Och så det första man gör, det är egentligen så att du får provsitta bilen så allting känns bra. Man bestämmer pedaler och ratt och stol och bälten och radio och allt liksom det lite mer praktiska hur bilen funkar. Mm. Och sen då får man med sig som en liten instruktionsbok med bilens 101 så att säga. Hur ratten funkar, vad det är för knappar och för inställningar och sådana delar. Och sen kommer man in någon dag eller ett par dagar senare och pratar med ingenjören och träffar den ingenjör som du ska jobba med under testet. Och då går man igenom både video och data och hur dagen ser ut, vilka runs man ska göra, kanske vad man ska testa. Och de drar även, eftersom det var första gången för mig, liksom vad de största skillnaderna är. Lite data gentemot Indy Lights och IndyCar, vad jag kan förvänta mig och den delen. Och sen så åkte jag även ner på ett test som de gjorde i måndags i Alabama förra veckan. Mm. Åkte ner och tittade och hängde lite med teamet och försökte lära mig lite hur det funkar, hur de jobbar med ingenjörerna och den delen. Så det är liksom, det blir som en liten plugg egentligen, att du ska plugga inför liksom ditt test på IndyCar. Och som sagt, det är vissa procedurer som du måste lära dig, typ in och ut ur depån och vilka motormattningar man ska ha, hur man gör det och vart du ska stanna och som sagt vem man pratar med och hela den delen. Så det är lite liksom att bara bena ut i början, för då vet man inte så mycket.
Nej, men såklart. Var det enklare eller svårare än vad du hade förväntat dig?
Ungefär samma. Som sagt, det är alltid svårt, men i slutändan så är det en racingbil. Den har en ratt och det är fyra däck. Kör så snabbt du bara kan. Så liksom i grunden så förändrar sig liksom inte den delen. Men sen så är det ju liksom alla de här nyanserna och ja, det blir så mycket större IndyCar. Bara en sån grej att istället för en ingenjör har jag två ingenjörer nu. Istället för två mekaniker har jag sex mekaniker. Så det, hela operationen blir större. Man går in på mer detalj med inställningar och vad man kan göra på bilen och så vidare. Så som sagt, det man lärde sig i Indy Lights och vad jag har lärt mig genom hela min karriär, det liksom tas ytterligare ett steg nu när man får vara med och knacka på IndyCar-dörren.
Vilken var de största skillnaderna mot Indy Lights som du upplevde?
Jag tror de största var farten och sen bromsarna. För det, som sagt, det är ju 450 hästkrafter som jag hade i Indy Lights-bilen och 700 i den här. Det märks rakt fram, ska jag säga. Men sen också den stora skillnaden körmässigt var bara bromsarna. För på Indy Lights-bilen har vi stålbromsar, medan på den här är det kolfiberbromsar. Och det är ganska stor skillnad rent körmässigt vad man kan göra med dem. Så vi kommer faktiskt kanske 30-35 km i timmen snabbare slutet på rakan, men vi bromsar senare än vad vi gjorde i Indy Lights-bilen. Så det är, som sagt, det tog lite tid liksom att verkligen lita på bromsarna, att greppet finns där. Men det var väldigt häftigt att uppleva. Sen ska jag säga också att det är fysiskt. Den är tuff bil att köra. Det var också ett stort steg mot Indy Lights. Det tar på kroppen och speciellt på axlarna med ingen servostyrning och en kurvhastighet på 250-270 km i timmen. Då var det ganska tungt.
Men vilken feedback fick du från teamet då?
De var nöjda. Som sagt, vi jobbade ju hela tiden på balansen, så de var ju väldigt fokuserade liksom på försöka hjälpa mig och med den balansen som jag hade i bilen. Och sen så liksom bara, vi visste ju också att vi hade ju, som sagt, vi har inte 10 dagar tillsammans, utan vi har den här dagen där vi liksom ska försöka maximera. Så de försökte ju köra mig så mycket som möjligt också. Och så liksom verkligen fokusera på när vi körde våra nya däck, att bilen skulle vara så bra som möjligt och att jag visste vad jag skulle göra. Så de var väldigt nöjda, sa de. Imponerade efter bara, som sagt, jag fick ju 46 varv totalt under dagen, så på så kort tid att hinna upp till fart, så det var bra gjort.
Vad händer nu då?
Nu så kommer jag väl inte sova på 2 dygn. Jag tänker mig. Nej, men nu som sagt, nu gäller det bara att ta ett djupt andetag och sen så ja, följa upp de trådar som fortfarande finns här i USA och se vad man kan göra av det. Och sen så, jag är väl kvar här kanske i 2-3 veckor till, gissar jag. Och sen så kommer jag åka tillbaka till Sverige och som sagt försöka jobba ihop med de partners och sponsorer jag har och se vad vi kan göra. Just nu är den ju bättre än den någonsin har varit. Som sagt, jag tror att det här är en av, om inte den bästa dagen i mitt liv hittills. Det har varit så häftigt. Så just nu är det inte mycket som kan toppa det här.
Men om du kikar då, liksom på din... Drömmen är fortfarande där IndyCar nästa år. Det ser lite sådär halvtufft ut med tanke på konkurrensen. Skulle Indy Lights ett år till vara ett nedköp?
Definitivt inte. Vi säger så här. Jag menar, det skulle vara första gången i min karriär som jag faktiskt gör 2 år i samma serie.
Mm.
Och det är kanske inte så... Ja, det är många som liksom gör 2 år i varje serie. Och det är ju inget konstigt med det. Så att kanske göra det Indy Lights... Ja, det är verkligen inget nedköp. Och som sagt, vi hade ju inte en dålig säsong i år i och med att vi blev 3. Men så det är mästerskapet det vi låt. Så då kommer ju siktet såklart bli att försöka ta hem mästerskapet.
Är du besviken att det inte blev, för du är ju som jäkla vinnarskalle, är du besviken att det inte blev en mästartitel utan att det blev en
tröjlopp? Såklart. Ja, men målet var ju att vinna. Och det gjorde vi inte. Det är klart att man är besviken på det. Sen som sagt, man får ju ändå var stolt och glad över de prestationer man har gjort. Och i slutändan, jag gjorde allt jag kunde. Jag gjorde mitt bästa. Men det nådde inte riktigt hela vägen fram. Sen som sagt, då får man ju blicka tillbaka om varför det inte gick hela vägen fram. Och försöka förbättra det till kommande säsong.
Hur har du upplevt, eller hur upplever du reaktionerna på din framfart i IndyCar?
Ja, men det har varit kul. Det har varit jättekul och positivt. Och jag tror jag sa det tidigare i säsongen också. Man märkte lite skillnad i USA kontra Europa. För i början av säsongen när vi vann ett par race där. Och, då var det ju liksom faktiskt IndyCar-team som kom och sökte upp mig och ville prata med mig. Vilket aldrig någonsin har hänt tidigare. Varken i Europa eller även året innan det. 2020 där. Så det har varit jättekul. Och sen som sagt, man märker att alltså, IndyCar... teamen tittar just på Indy Lights. För jag tror mycket har att göra med det att om du tittar på de tidigare vinnarna eller som har kommit från Indy Lights, så har Colton Herta, Pato Ward och de här killarna, och de är inte långsamma direkt, utan jag tror att det är en väldigt, väldigt bra skola för de här förarna.
Och du ser din framtid i USA?
Just nu skulle jag säga det. Som sagt, jag stänger inga dörrar i dagsläget, så om det öppnar sig en dörr tillbaka till Europa så kommer jag nog inte stänga den, men just nu så är fokuset på USA.
Och då var IndyPoddens testspecial till ända.
Så det finns en hel del att tänka på när det gäller IndyCar-tester. Det är inte så att det är bara teknologiska tester, det finns ju förartester där man vill utvärdera förare. Bara se om de förstår bilen, det handlar inte alltid bara om varvtider. Så det är intressanta insikter man får från både Mattias och Linus.
Jag tar med mig härifrån, det är dels den passionen som Mattias Jönsson fortfarande pratar om de här testerna. Han har ju varit med på 200 miljoner tester ungefär. Och jag tänker många timmar han lägger liksom på detaljer och teamet liksom ska försöka mejsla ut dem där. Ja, det är ju hundradelar och tusendelar det handlar om liksom, för många, många timmars arbete. Dels får det perspektivet och dels det här äkta, bara rena glädjen och euforin som Linus visade i sin intervju här med Anna då. Det är uppfriskande. Ja, jag känner mig glad i själen i alla fall.
Alltså det är fantastiskt hur viktigt bara ett enda test kan vara för en aspirerande racerförare, så det är jättekul att höra Linus på det här humöret.
Vad tror du om Linus möjligheter att köra IndyCar 2022 då? Det börjar ju se lite tajt ut. Även om det finns en hel del platser att fylla fortfarande på IndyCar-griden, så tycker jag, när man tittar på varje enskild plats liksom, så finns det ändå några förare kanske som har första tjing där.
Man kan ju säga att han är färdig med att han kan ratta vilken racerbil som helst vid det här laget. Han är ju inte den yngsta på griden om man skulle komma in i IndyCar, men han är fortfarande ung, han har ju framtiden för sig. Men det är nog mycket till om man ska peta typ Connor Dale eller Ryan Hunter-Reay till Carpenter-bilen. Coyne verkar ha sina bilar preparerade åt andra förare redan. Sen Tatiana Calderon har ju rookit sponsorn som Foyt har och ska väl hoppa in i Sebastian Bourdais ställe där. Och sen Penske går ner till bara 3 bilar. det är lite tajt, men Linus förtjänar att vara i IndyCar nu.
Ja, och instämmer helt och hållet. Och det som Mattias Jönsson också sa och betonade, att han ser ju Linus som en färdig förare nu som är redo för IndyCar. Och bara liksom, den bekräftelsen tycker jag man ska ta med sig här, att ett år till i Indy Lights, ja, där är en möjlighet att vinna det här stipendiet då. Då ska man väl helst vilja se Linus i ett toppteam som till exempel Andretti då. Och det, ja, då har han i alla fall socialiserat med rätt personer här nu i, under måndagen då.
Det har han.
Så du får hålla tummarna för det. Men jag tycker 2 stycken svenska förare i Indy Lights nästa år då. Rasmus hoppas vi på och Linus hoppas vi på. Men vi hoppas även på att han kanske får det här lilla hamstrået Indy IndyCar redan i år. Vi får väl se vart det tar vägen.
Därmed avrundar vi Indypodden nummer 104. Tack till våra samarbetspartners TicoRacingShop.com. Glöm inte att tävla på Facebook då. Tack till Automotor och Sport och tack till StefanJohansson.art. Och kom ihåg att ni alltid har 20% rabatt i webbshoppen där med rabattkoden
Indypodden. Och skulle också vilja rikta ett extra tack till alla ni som går in på Acast supporterfunktion och sponsrar oss där med valfritt belopp. Och det är extra mycket värme med era snälla kommentarer som ni skickar med. Det får oss att vilja fortsätta detta vecka ut och vecka in. Det är otroligt inspirerande.
Tack så mycket, Ronny.
Tack, Jacob.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.